Hej och välkommen till Dans seriesnack med mig Dan.
Och mig Johan.
I dagens episod så diskuterar vi en serie av filmer som vi kommer att börja titta på från Studio Ghibli. Första filmen som vi såg är ju Kiki's Delivery Service, vars titel blir Kiki's Express Bud på svenska.
Ja, precis.
Den kom ut 1989 då, och sen så är den baserad på en bok som kom 1985 som tillgängligen är avskriven av Eiko Kadono, som är även då själva filmen är en av Studio Ghiblis mest älskade klassiker, och det kan jag väl hålla med om.
Vad var det du tyckte var trevligt med den då, Dan?
Det är mycket det här temat som verkar återkomma i Ghiblis filmer, är liksom det här att man växer upp under filmen, liksom så mycket sammanhållande, att de lär sig att vara lite mer självständiga och sådana här saker. Alltså det är mycket coming of age som det kallas.
Ja, men precis. Ja, jag tyckte också den var väldigt mysig. Den ställde inga högre krav på än att man behövde hålla fast i handlingen på något sätt, utan den skötte sig ganska mycket själv. Eller vad,
ja, precis. Och jag väldigt gillade Kiki, som är en 30-årig ung tjej då, som ska spendera ett år självständigt. Hon studerar som häxa, och tydligen som är en del av träningen i filmen är att hon ska vara ett år självständig i en stad.
Precis, så ska hon praktisera på något ställe också samtidigt, ja, eller hur var tanken?
Jag vet faktiskt inte vad som är tanken, men jag vill försöka bli bättre som häxa. Ja. Sen blev det bara så för Kikis del att hon visste hur hon skulle flyga, och sen blev det bara att hon började smått göra liksom bud åt folk, för att hon började med den här Osano som hon mötte en kvinna som var ett bageri i staden hon kommer till. För att det var någon mor med barn som hade glömt kvar en napp på bageriet, och då kunde inte hon Osano springa efter. Så då erbjöd sig Kiki att flyga ner efter och leverera åt henne.
Mm, precis. Hon har ju en svart katt också som heter Gigi.
Jag älskar det. Ja. Och tydligen är det common grej att häxor kan prata med sin katt liksom.
Ja.
Och jag älskar det faktiskt.
Jag tycker att den liksom så här, jag har inte sett, jag tror du och jag håller på att titta på min fjärde Studio Ghibli-film, men någonting som jag tycker är lite lika mellan den här filmen och Spirited Away är att man får ju följa hennes, alltså hur hon mognar under filmens lopp, eller vad man ska säga.
Och det är, fast jag har sett Spirited Away en gång, så var det ingenting jag tänkte på med den filmen. I alla fall inte så här i efterhand. Jag har i sådana fall glömt bort att det var ett tema av Spirited Away som jag vet att det är den som jag har sett. Men det var ett tema som jag faktiskt gillade med, just att hon mognar under filmen. Visst att hon möter den här grabben Tombo, som han liksom först inte gillar, men som lär sig gilla på något vis. Blir olika former av problem som hon stöter upp, och till exempel förlorar sin magi en liten period, men hon lär sig att bli inspirerad igen och använder den till att faktiskt rädda Tombo från att ramla från en luftballong, en sån här typ som i Hindenburg var.
Ja, han verkar ju vara lite av en sån här, vad ska man säga,
fantast på att vilja ha flyga och sånt. Han gillar han är väldigt inspirerad på att vilja flyga och typ saker som flyger, så att han var lite som en aeronautik fanatiker. Så att han är en Asperger person som har specialintresse på att flyga.
Ja, så kanske det kan vara, jag vet inte riktigt.
Jag vet inte, bara liksom
han verkar väldigt passionerad för just aviation.
Precis.
Ja.
Yes, special aviation.
Men det är som du säger, att hon, vad heter det, hela filmen hamnar i hennes resa från att vara liksom mamma och pappas flicka till att bli typ självständig.
Precis, och det var väldigt att i början att hon inte passade in just där hon var. Men det som är också mina favoriter som vi diskuterade redan innan när vi såg just Kiki's Delivery Service var att den är inspirerad av Visby och Gamla stan även i Stockholm. Så att mycket av sakerna man ser är ju, känner man igen från Sverige liksom.
Ja, det står ju, jag hade kanske inte sett det lika bra om vi inte hade suttit på den här stora skärmen som gjorde det inne. För jag såg att många av gatorna var det svenska namn på. Och många av butikerna så var det också typ så svenska namn på.
Var det inte jag som såg någon liksom, typ Treo-flaska eller vad jag såg? Jag kommer inte ihåg vad just det var, men Friggs tror jag det var.
Ja, men det, jag tror att det stämmer. Och sen var det någonting, jag kan inte svära att det var typ Skånegatan, men någonting liknande var det vid gatan också. På
så jag älskar sådana här liksom, ja, små easter eggs eller vad man kan kalla det. Så, liksom, så det var en väldigt mysig film.
Men vad jag förstod det för också när jag läste på den lite så här, att den hade gått så bra för Studio Ghibli på 80-talet, vad jag förstår. Men det här var mer eller mindre den filmen som räddade typ studion.
Så det är bra i sig.
För att de hade väl haft några floppar. Inte att filmerna var dåliga, men de hade väl inte sålt lika väl som. Så det var väl som den här innan. Någonstans som vände det för studion, vad jag förstod det som.
Ja, det måste väl att jag tror inte att de kanske omvärlden eller folk runt omkring förstod den här typen av filmer då. Som de gör kanske i dagens värld. På
nej,
sätt.
Jag vet inte riktigt vad det där är. För att jag vet att typ så här, det känns som att vissa gamla äldre såna här tecknade filmer kan vara ganska straightforward. Men jag tycker väl vissa är kanske lite mer utmanande. Men det här tycker jag är ännu mer utmanande. Att barn verkligen får tänka efter när de tittar på det här.
Precis, det är väldigt att tänka efter på hur man ska behandla folk. Och även att man kan faktiskt vara självständig om man väl försöker och liksom få ansvar och såna här saker.
Ja.
Så det var liksom väldigt bra teman måste jag säga.
Jag tycker ju också det är väldigt, väldigt speciella personer som åker hem och lämnar sakerna till också. Jag tänker bland annat den här tjejen som sitter och målar kråkor, som har kråkor på hela taket.
Precis. Det var väl lite, och det var hon som hjälpte Kika att få tillbaka sin magi, liksom att få lite inspiration tillbaka i livet. Men det var ju någon av de här, när det varit ovärde som och hon levererade som, och den tjejen var inte heller så liksom egentligen trevlig.
Nej, precis. Och då hade hon kanske åkt dit, kände hon i onödan eftersom hon fick det här tråkiga bemötandet, men någonstans ändå så känner väl hon att hon har gjort rätt för sig eller vad man ska
ja,
säga.
Ja, och det är mycket det som Kickers personlighet var eller är i filmen, att hon vill göra rätt för sig och att liksom att se till att allting görs liksom. Och det är också en sån här, i alla fall för min del, för Asperger, det är liksom mycket det här med plikttrogenhet, liksom, att man vill göra att det ska vara rätt. Liksom.
Men hur tycker du, det är kanske en liten side note, men hur tycker du generellt sett att det är med representation för folk på spektrumet när det kommer till liksom animerat?
Inget som jag har liksom tänkt på, men den här är en bra representation på, tycker jag ändå.
Ja.
Men det är annars för att jag har nu var en sån här som sidogrej kom på nu jag satt och pratade med dig just på den, att det här är väldigt likt just med Asperger och hur vi är.
Ja, för vet, det enda annars vi har tittat innan på som jag tror är bekräftat, jag tror du och jag och Robin pratade om det, att i Lilo Stitch så ska Lilo vara autistisk, jag förstår det som.
Okay.
Jag vet inte vem det var som sa det, men jag fann att det
var bekräftat.
Som,
det är inget som jag har tänkt på, men Stitch är väldigt ADHD-personlighet där.
Ja.
Om man ska säga.
Men jag är ganska säker på att det var någon som var helt hundra som berättade om det.
Men jag, det var så länge sedan så att jag måste se om det i sådana fall för att tänka på det.
Ja, det är väldigt mycket så här känslor utanpå i filmen. Jag har sett tecknade filmen ganska många gånger. Det är ganska mycket känslor utanpå liksom, med just Lilo. Sen vad som är vad vågar jag inte säga, men det var någon som var hyfsat säker på det där i alla fall.
Det var ju som jag tycker som är bra och dåligt, så kan man ta upp mer om själva filmen? Är ju frågan nu.
Ja, alltså det man kan säga är att vad heter det, Miyazaki, han reste ju tillsammans, han gjorde ganska gedigen research för att förstå det som när jag tittade på det, för han reste ju både till Visby och Stockholm för att titta. Och vad vi har läst till oss här, så står att den fiktiva staden Koriko är en blandning av europeiska städer som Stockholm, Visby, Lissabon och Paris. För de har väl spårvagnar också, visst har de det?
Ja, precis. För ja. Det är inget som... Eller ja,
det finns ju i Stockholm, nu. Men det är inte lika utbrett. Alltså i Lissabon så är det ju de här gula spårvagnarna. Precis, liksom.
Och jag vet ju att mycket spårvagnar i Göteborg däremot.
Ja.
Men jag vet ju inte, med tanke på att filmen kom 89, så vet jag inte hur mycket spårvagnar var aktiva i Stockholm och det är inte alls i Visby. Jag vet ju inte hur aktivt det var i Stockholm på den tiden när han gjorde det här.
Nej. Nej, jag vet faktiskt inte heller.
Så att, men det är också, jag gillar konceptet spårvagnar. Och som sagt, det ser ju verkligen ut som att det skulle vara tidigt 1900-tal. Liksom, just när liksom, alla de här revolutionerna med gamla bilar ser man. Och lite sådana här lite äldre modeller och saker.
Någonting som jag kom att tänka på som vi började prata, för du och jag tittar ju på Howl's Moving Castle just nu.
Ja, började vi här i måndags.
Och jag tycker ändå att de har ju en röd tråd när det gäller musiken. Jag tycker att många låtar, liksom, speciellt de här introlåtarna eller vad man ska säga, återkommer ungefär samma melodier, men inte riktigt exakt. Så att det är samma kompositör, vad jag har förstått det som i alla fall.
Jag måste säga, liksom, jag har haft liknande liksom, inspiration att ja, men vi kan ha, liksom, bara vi ändrar lite grann så kan vi återanvända våra musiker till alla filmer, tänkte de säkert.
Ja, eller så är det så att han eftersträvar ett sound, typ som många andra kompositörer. Men det står i alla fall här också att det var en stor kassasuccé vid premiären. Det kan ju vara kanske ganska bra att ta med sig. 1989 släpptes, var det årets tredje mest sedda film i Japan efter Rain Man, Indiana Jones sista korståget. Det säger ganska mycket om hur populär den var.
Jag menar, det som är som sagt bra man är ju att det är liksom, som sagt att det skildrar övergången från barndom till det mer vuxenlivet, kampen för självständighet och vikten att faktiskt tro på sig själv och att visst, det är okej att känna sig lite vilsen och så här ibland, men om man har vänner runt sig så kan man faktiskt komma tillbaka till hur man brukar vara.
Precis. En grej som också är ganska intressant, om jag inte vet om du såg då, det var att den här filmen gjorde så att Ghibli fick något samarbete med Disney, vilket gjordes enklare att publicera filmerna i övriga Europa. Eftersom annars hade de väl en hyfsat stor japansk marknad, tror jag. Men sen behövde någon som publicerade filmerna utanför landet också.
Precis, och då gjorde de det också okej. Det såg jag inte.
Nej. Jag tyckte också, liksom, när vi har tittat på de här fantastiskt vackert, vad heter det, tecknade de här.
Ja, det är väldigt vackert tecknat.
Ja. För mig är det helt obegripligt att man kan rika det här liksom, för hand.
För det ser verkligen ut att det är nästan 3D gjort, även för att det är ju väldigt ritat, så det är liksom, han gjorde det väldigt bra, speciellt med tanke på att det var 80-talet, han var ju väldigt bra konstnär i det läget, liksom, som faktiskt kunde göra en sån här sak.
Ja, men vi har redan varit inne lite på det, men vad tyckte du, vad var bäst med filmen, tyckte du, vilken karaktär tyckte du var roligast? Och...
Jag gillar ju Tombo.
Ja.
Han har ständiga försök att vill jag komma i kontakt med Kiki där i början. Hon gillar inte honom för att hon tyckte inte att han gjorde en bra first impression. Så hon verkligen nonchalerar honom väldigt länge.
Ja, han känns ju bara liksom klumpig.
Precis, så att jag känner igen mig i honom. Så att det är kanske därför.
Ja, alltså... Jag tror ju också att förut när vi har diskuterat att det ska bli liksom... nu diskuterar en hel säsong så har vi ju mer grundmaterial att sitta på nu också, så att då brukar det kanske bli lite kortare om man ska göra för film varje vecka liksom. Men summan
gör kan... inget.
Nej, jag tycker inte det heller. Det är skönt för dig också när du ska redigera.
Precis, faktiskt, det är väldigt skönt.
Men vi kan knyta ihop det med i alla fall att filmen lyfter fram vikten att både ge och ta emot hjälp, hade de sammanfattat det här, och det håller jag med ganska mycket om.
Jag gillar som sagt hela tiden att ge emot, och det är okej att liksom be om hjälp och allt sånt här.
Men tänkte du någonting på det här att typ Gigi, alltså katten, att den var liksom någonstans hennes trygghet? Alltså,
väldigt länge,
inte ville ta sur från den boxen. Och någonstans när hon blev osäker på sig själv så kunde hon ju inte höra katten prata längre.
Precis. Och då, så hon hade ju väldigt tur med att återträffa den här tjejen som hade kråkbilden och allt det här. Så att som kunde hjälpa henne med att få tillbaka självsäkerhet igen. Så att så hon blev ju lite tekniskt mer och mer vuxen och sånt här.
Ja, men exakt. Men både du och jag tyckte ju väldigt mycket om filmen i alla fall, som sagt. Väldigt mysig.
Väldigt mysig, ja.
Stark rekommendation från oss båda skulle vi kunna säga.
Ja, definitivt. Ja, men då säger vi så här för dagens episod av Dans seriesnack. Välkommen åter!
Hej då!